Som ni har era biblar med får ni slå upp till första Korintherbrevet kapitel 9. Nu har vi kommit till kapitel 9. Vi får inleda ett nytt kapitel. Det känns bra. Vi gör framsteg. Vi har kommit kapitelmässigt ungefär halvvägs, kanske lite längre, men versmässigt så är vi inte riktigt halvvägs ännu. Vi börjar med kapitel 9 idag. Så låt oss läsa från vers 1 ner till vers 14. Jag kommer inte att predika alla dessa verser. Vi tar det med två, delar upp det två gånger. Men vi ska börja där och vi ska läsa vers 1 till 14 tillsammans. Är jag inte fri? Är jag inte apostel? Har jag inte sett vår Herre Jesus? Är inte ni mitt verk i Herren? Om jag inte är apostel för andra, så är jag det i alla fall för er. Ni är sigillet på mitt apostlaämbete i Herren. Mitt försvar inför dem som anklagar mig är detta. Har inte vi rätt till mat och dryck? Har inte vi rätt att föra med oss en troende hustru som de andra apostlarna och Herrens bröder och Kefas? Eller är det bara jag och Barnabas som inte har rätt att vara fria från arbete? Vem gör soldattjänst på egen bekostnad? Vem planerar en vingård utan att äta dess frukt? Eller vem vallar en jord utan att dricka av dess mjölk? Ser jag det här som en rent mänsklig åsikt? Säger inte lagen samma sak? Det står skrivet i Mose lag: du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar. Är det oxarna Gud bekymrar sig om? Säger han inte snarare för vår skull? Jo, för vår skull blev det skrivet att den som plöjer och den som tröskar ska göra det i hopp om att få sin del. När vi har sått andliga ting hos er, är det då för mycket begärt att vi skördar materiella ting från er? Om andra har rätt att få del av det som är ert, har inte vi det ännu mer. Men vi har inte utnyttjat den rättigheten, utan finner oss i allt för att inte skapa hinder för Kristi evangelium. Vet ni inte att det som gör tjänst i templet äter av det som kommer från templet, och att det som tjänar vid altaret får sin del från altaret? Så har också Herren befallt att det som predikar evangeliet ska leva av evangeliet. Amen. Vi ska fortsätta där vi lämnar i kapitel 8. Det samma tema som fortsätter övergår i kapitel 9. Och det var alltså den kristnes frihet som vi har talat om från början, från kapitel 8. Och det som kapitel 8 handlar om var ett konkret exempel, ett specifikt fall i församlingen i Korinth. Om ni kommer ihåg så läste vi om att det gäller kött från avgudar offer här i vers 1 på kapitel 8. Att rätten att få äta kött offrat åt avgudar. Och det fanns då två grupper här i den här församlingen. Dels det starka och det svaga. Det starka ansåg att eftersom vi vet att det inte finns någon avgud i världen, det finns inga andra gudar, det finns bara en gud, så är det här köttet offrat till en avgud, det är fortfarande bara kött. Det är ingenting mer eller mindre, den är inte nedsmutsad eller befläckad på något sätt, det är fortfarande bara kött. Alltså kan vi äta av det köttet. Medan det svaga, det som inte var så starka i sitt samvete, inte så starka i sin vandring med Gud, såg det som ett tillbedjande av en falsk gud, av en avgud. Det såg det som ett deltagande i offertjänsten, offerriten, det hedniska templet. Att någon gick in dit och åt tillsammans med hedningarna av det köttet. Det såg ut som att tillbe en falsk gud, och så ledde det till deras fall. Det tog illa vid av sig. Så Paulus har nu tvingats nu ta upp det här problemet, ett av de många problemen i församlingen i Korinth, och komma som en pastor, som en vis man, och säga och leda dem rätt, leda dem in på en gemensam väg. Och det han säger, det han sa i kapitel 8 var att ja, det är sant, det finns bara en Gud. Er kunskap är korrekt, det är helt riktigt att det bara finns en Gud, att köttet bara är kött, det är varken mer eller mindre. Så det är sant. Men samtidigt varnar han den skarpt, tillrättavisar den, för att det med sitt exempel, det starka korintierna, alltså, med sitt exempel leder det svaga vilse. Det leder den in på en väg som blir till ett fall för den, en stötesten, som det står i 1917 års översättning. En stötesten, väldigt tydligt vad det handlar om. Det är något som vi snubblar över och faller, något som blir till ett problem för den. Så slutpoängen som vi står där i sista versen, vers 13. Alltså, om maten blir till fall för min broder, tänker jag aldrig mer äta kött, så att det inte blir orsak till min broders fall. Detta är vad alla kristna, starka och svaga, bör göra. Om mitt användande av min frihet, min rätt, leder till fall för en svagare broder eller syster, så ger jag hellre upp den rätten. Hellre att det får leva utan fall, än att jag ska prompt ha min rätt, ha ut min frihet. Uppbygga sina syskon i tron är viktigare, är större, är målet för all kunskap. Kärleken är målet för kunskapen. Det som vi såg i vers 1 på kapitel 8. Men kunskapen gör oss uppblåsta medan kärleken bygger upp. Kärleken är målet. Att bygga upp. Bygga upp. Så den kristnes frihet som ett tema, använd den så att den inte blir till fall för din medvandrare. Använd den så att det blir till uppbyggelse. Och vi ska fortsätta där. Vi går vidare till nästa exempel som Paulus tar upp. Och han tar upp sig själv som ett exempel här i kapitel 9. Han börjar tala om sin apostlatjänst och alla sina rättigheter som han har som apostel. Och att han inte har hållit fast i sina rättigheter. Att han har frivilligt sagt upp vissa av dem, eller alla. Så vi ska fortsätta där från vers 1, där det stod så här: är jag inte fri? Är jag inte apostel? Har jag inte sett vår Herre Jesus? Är inte ni mitt verk i Herren? Så Paulus går nu från att han avslutade förra kapitlet med att tillrättavisa, att vara ganska skarp, att vara en komma med käppen, slå, tillrättavisa. Han går då från det till att ta sig själv som exempel. Korinther säger inte här bara för att vara en domare som kommer och bestämmer i ditt liv, utan se också på vad jag har gjort. Se på mitt exempel. Se på mitt liv. Se hur jag också frivilligt har lagt ner min rätt. Så huvudpoängen här nu i kapitel 9 är inte att börja fundera på Paulus apostlaämbete, hans försvar av apostlaämbete. Vissa tror att kapitel 9 handlar om att nu tar Paulus upp ett försvar för att han är apostel. Det nämns, men det är inte huvudpoängen. Och inte heller är det huvudpoängen det som vi läste i vers 5. Har vi inte rätt att föra med sin troende hustru? Det handlar inte om att Paulus försvarar apostlarnas rätt att få gifta sig. Det handlar inte om det heller. Det handlar inte om att få ut lön. Att få lön för sin möda, som Paulus mycket väl talar om här. Att bli understödd i sitt arbete. Alla det är bara exempel. Bara någonting som pekar på hans eget liv. Huvudpoängen är fortfarande detsamma. Den kristens frihet. Vad det innebär. Vad det i praktiken bör leda till. Så vi ser alltså en massa fördelar som aposteln Paulus borde ha, som han har rätt till, som ingår som en del av hans tjänst som apostel. Han är inte bara apostel för att vara apostel, utan han har faktiskt också rätt till vissa saker, rätt till lön, rätt att föra med sig en hustru och så vidare. Så alla dessa fördelar visar oss hur mycket Paulus är beredd att ge upp för korinternas skull, för sina älskade korintiska trossyskons skull. Så vi börjar här nu i vers 1. Han ställer 4 retoriska frågor som alla förstås har ett och samma svar. Ett solklart svar som man behöver egentligen nämna, men jag nämner det ändå. Är jag inte fri? Jo, du är fri, är förstås svaret. Är jag inte apostel? Jo, du är apostel. Har jag inte sett vår Herre Jesus? Jo, du har sett vår Herre Jesus. Är inte ni mitt verk i Herren? Jo, vi är ditt verk i Herren. Paulus ställer dessa 4 snabba retoriska frågor för att få dem, få deras sinne om den. Se på mig. Se på mig nu, Korinther. Se på mitt exempel. Den första frågan alltså. Är jag inte fri? Samma tema alltså som vi talar om. Det är det viktiga. Det är, vissa biblar, gamla översättningar, svänger om de 2 första frågorna. Så att det börjar med, är jag inte apostel? Men temat är inte Paulus apostlatjänst, utan friheten. Är jag inte fri? De starka korintierna hävdar förstås att de var fria att äta av vad som helst. Gå in i avguda templet och äta av köttet. De ville vara snabba med att hävda att vi är fria, vi har frihet. Vi är fria i Kristus, vi får göra som vi vill. Så Paulus, som verkligen har kunskap, han om någon farisé, utbildad av vad han nu heter, Gamaliel heter han, ursäkta mig. En verkligt utbildad man, som kände lagen, som hade kunskapen, som förstod vad Guds ord sa, som hade sitt Herre Jesus själv. Han borde ju ha frihet. Han om någon borde förstå att det finns inga avgudar, eller att man får äta av vilket kött som helst. Men Paulus använder inte sin kunskap så. Han använder inte sin frihet så. Han är istället mer än villig att ge upp alla sina rättigheter om det så kan frälsa någon. Så det är den första frågan. Den andra frågan är, den för oss alltså nu in på Paulus exempel. Det är det som är vår övergång till detta kapitel. Är jag inte apostel? Det är hans apostlatjänst som är det exempel vi kommer att se på här i kapitel 9. Hans apostlatjänst. Det är viktigt exempel, ett väldigt relevant exempel. Paulus var ifrågasatt som apostel. Det fanns de som satte sig upp mot honom och som kallade sig för superapostlar. I andra Korintierbrevet talar Paulus om dessa superapostlar. Sådana som menar sig vara apostel och gjorde en stor sak av det. Basunera ut, här kommer jag, aposteln, si och så. Paulus auktoritet, Paulus trovärdighet var ifrågasatt. Han hade många fiender. Så det är ett relevant exempel. Paulus tar upp det, kanske den mest brännheta frågan i sitt eget liv, hans tjänst som apostel. Och de 2 sista frågorna visar oss att Paulus etablerar sitt apostlaämbete på riktiga grunder. Han hittar inte bara på det, han är inte bara hört om att det finns apostlar. Nu tänker han att ja, jag vill också vara apostel. Det låter som någonting trevligt. Det ska jag vara, Paulus apostel. Utan tvärtom, han har riktiga, bibliska, sanna grunder för sitt apostlaämbete. Och det ena är att han var ögonvittne till den uppståndne Herren. Det är det första. Det finns 3 krav på att vara apostel. Det är ett av de kraven. Att man skulle ha sitt den uppståndne Herre Jesus själv, med sina fysiska ögon, inte bara andligt sitt, som vi kan andligt se Gud i skriften, utan sitt med sina fysiska ögon, sitt på riktigt. Vi kan läsa om det, om dessa, eller inte bara just om Paulus exempel, utan om alla apostlarnas exempel och hur de höll fast vid detta krav. Man måste vara ett ögonvittne. Låt oss gå till apostlagärningarna. Vi ska se på några exempel där. Apostlagärningarna 1, vers 21 och 22. här är nu då, alltså efter att Jesus har stigit upp till himlen. Han har lämnat sina apostlar, sina 11 apostlar, och de funderar att de måste ha någon som ersätter Judas, han som lever förrädare. Så i vers 21 så säger det så här: därför måste en av de män som varit med oss under hela den tid då Herren Jesus gick in och ut ibland oss, en av dem, vers 22, måste vara ett vittne om hans uppståndelse tillsammans med oss. Det här är ett absolut krav på alla som är apostlar, att ha bevittnat hans uppståndelse, bevittnat den uppståndne Herren. Inte bara då han levde före sin korsfästelse, utan efter sin död och efter sin uppståndelse. Att ha sett Herren uppstånden. Samma sak i nästa kapitel, vers 32. Kapitel 2, vers 32. Där Petrus talar inför en stor skara människor, många judar som har samlats. Han talar så här: denna Jesus har Gud uppväckt, och vi är alla vittnen till det. Vem är vi alla? Det är apostlarna. Petrus tillsammans med de 11. Det står i vers 14. Då steg Petrus tillsammans med de 11. Apostlarna måste ha bevittnat Jesus som uppstånden. Vi är alla vittnen till det. Och i följande kapitel 3, vers 15, har vi igen Petrus som talar. Han talar till det judiska folket. Han säger i vers 15: livets furste dödade ni, men Gud har uppväckt honom från de döda. Det är vi vittnen till. Igen ser vi poängen, eller hur viktigt det är för Petrus att betona detta. Vi är vittnen till hans uppståndelse. Vi vet att motståndarna till Jesus, översteprästerna, fariseerna, det var mycket väl vittnen till Jesu liv. Jag hade sett hans gärningar, hans helanden, hans skapande av mat ur ingenting. De hade bevittnat alla Jesu mirakulösa handlingar, men hade inte bevittnat honom som uppstånden. Istället sökte de sprida det rykte att det var hans lärjungar som hade rövat bort hans kropp. Men Petrus visar om och om igen att vi är vittnen till det. Vi har sett det med egna ögon. Vi är vittnen. Och i följande kapitel 4, vi ser att det i varje kapitel av den här boken, Apostlagärningarna, så kommer det på gång om och om igen. Vers 33, efter att Petrus och Johannes har stått inför stora råd och fått svara för de predikar Kristus, så kommer det tillbaka till sina egna. Så står det så här: med stor kraft bar apostlarna fram vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse, och stor nåd var över dem. Vad bar det fram för vittnesbördet? Herren Jesu uppståndelse. Inte bara hans exemplariska liv, inte bara hans givmildhet, hans godhet, hans person, hans uppståndelse. Apostlarnas uppgift var att vara vittnen om Herrens uppståndelse. Ingen av oss har sett Herren Jesus uppstånden, åtminstone tror jag inte på er om ni påstår det. Men vi vet att apostlarna, de 11 och Paulus, hade bevittnat Herren uppstånden. Hur vet vi att Paulus hade bevittnat honom? Han är ju inte med här. Han nämns ju inte här i början av apostlagärningarna. Så när han sett Jesus uppstånden? Kapitel 9, vers 3-7. Kapitel 9, vers 3-7. Men när han på sin resa, Paulus på väg till Damaskus, när han på sin resa närmade sig Damaskus, strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Då frågade han: vem är du, Herre? Rösten svarade: jag är Jesus, den du förföljer. Men res dig och gå in till staden, så ska du få veta vad du måste göra. Männen som reste med honom stod där förstummade. De hörde ljudet, men såg ingen. Det är bara Paulus som såg Jesus här. Det är bara Paulus som var ögonvittne till den uppståndna Jesus. Den uppståndna Jesus, ja. Han hade flera kompanjoner med sig på sin resa. Han var inte ensam, han reste inte ensam, utan han hade en hel liten grupp, men ingen annan än honom fick se Herren Jesus. Vilket också ledde till att han blev blind. Ser man Herrens härlighet utan att ha någonting som döljer den, som en slöja i vägen som far ögonen. De klarar inte av att skåla Herrens härlighet. Vi vet att då Mose gick upp på berget för att tala med Gud, strålar hans ansikte. Så att de måste sätta en slöja i vägen för Mose ansikte, så att människorna skulle kunna se på honom. Han strålar så mycket av Herrens härlighet. Och samma här, Jesus strålar från honom. Paulus säger att han såg ett ljus. Ett ljus. Det ledde till att han blev blind, men han såg Herren. Han såg med sina egna ögon Herren Jesus. Och den här som kom för att göra honom seende igen, för att ta bort blindheten, Ananias, bevittnade också, vers 17, samma kapitel. Då gick Ananias, och när han kom in i huset lade han händerna på honom och sade: Saul, min broder, Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit har sänt mig för att du ska kunna se igen och bli uppfylld av den helige ande. Som du såg. Som visade sig för dig. Som visade sig. Så det är den ena grunden. Det blev ganska långt poäng. Det där med att Paulus var ögonvittne. Hade sett med sina egna ögon Herren uppstånden. Sen har vi den andra grunden, den här fjärde frågan. Gå tillbaka till första Korintierbrevet. Där det står: Är inte ni mitt verk i Herren? Är inte ni mitt verk i Herren? Den andra grunden är korintierna själva. Korintierna själva. Deras blotta existens, deras tro. Vi läste länge sedan då vi inledde den här predikoserien i Apostlagärningarna 18, om hur Paulus reste runt i Grekland, hur han predikade evangelium, grundade församlingen i Korint. Och vi vet att det var ingen annan som hade varit där före honom. Han var den första som reste till dessa hemiska områden. Han var den första som lade grunden, som för första gången förkunnade Herren Jesus, hans evangelium. Och det här är viktigt. För det Paulus visar med det här är att frukten av hans arbete är konkret och synligt och tydligt. Ni korinter är min frukt. Ni är resultatet av mitt arbete. Det bevisar min apostlatjänst. Att jag inte bara kom och var en hycklare, en lögnare och predikade ett evangelium jag trodde på, utan tvärtom, att jag är en apostel, en riktig, sann, genuin apostel. Och ni, korinter, er tro, er omvändelse är tecknet som bevisar min apostlatjänst. Vi vet från andra texter i Bibeln, Filippiabrevet, hur Paulus hade motståndare som också predikade Kristus, och de predikade av orena motiv, står så i Filippiabrevet, för att göra hans fångenskap tyngre. De hade motiv för att de var avundsjuka och de ville göra Paulus liv hårdare, tyngre. Men Paulus predikan gav varaktig frukt. Medan de predikade av orena motiv, så predikade Paulus av rena motiv, som bar frukt, varaktig frukt. Vi kan säga att vi är den frukten ännu i denna dag. Att Paulus förde evangeliet ut i den hedniska världen som den första, så det här kommit också till oss efter alla dessa år. Fortsätter vi att läsa om aposteln Paulus, om hans förkunnande. Därför vet vi att han var en sann apostel. Och det visste korintierna också. Deras blotta existens bevisade det. Paulus sa i början av det här brevet att vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos dem. Stadigt fäste. Det är inte bara någonting som de har hört, som har gått in genom ena öra och ut genom det andra, och så har de gått vidare med sina liv. Utan tvärtom, som fått fäste, någonting som har fäst dem i jorden, i grunden, den kristna grunden, så att de växer i sin tro på Kristus. Och där ska vi ska fortsätta med det i följande verserna. Vers 2, samma tema ännu. Om jag inte är apostel för andra, så är jag det i alla fall för er. Ni är sigillet på mitt apostlaämbete i Herren. Och det är förstås samma sak som vi redan konstaterade. Korintierna själva är beviset på att Paulus arbete bland dem är från Gud. Han är en sann apostel. Det är hans sigill, det är hans intyg, hans bevisade frukt. Så korintierna själva bör vara det sista som ifrågasätter Paulus auktoritet, Paulus äkthet. För om Paulus är en falsk apostel, vad är då korintiernas tro? Vad är den baserad på? Om Paulus är falsk, så är deras tro falsk. Så Paulus skickligt vänder sig till korintierna och visar: er egen tro är utan mening om inte jag är en sann apostel. Om inte jag är äkta, så är inte ni det heller. Sigillet som han använde som bild, det används än idag som ett bevis på ens äganderätt eller på ens auktoritet. Om man satt sitt sigill på någonting, så var det ett bevis för att det här är mitt. Det här står i mitt namn. Det är med mitt sigill. Istället för att ha en underteckning som vi har nu för tiden, så hade de sigill. De stämplade med sin ring, eller vad de, om de hade någonting annat att stämpla med. Det var ett bevis för deras auktoritet. Att det var deras. Och Paulus säger att ni korintier är detta sigill. Jag har inte en ring som jag går omkring med och stämplar här och där för att visa att här var Paulus. Nej, ni korintier är beviset. Ni är mitt sigill. Ni är dessa människor som jag använder som bevis inför andra. När de ifrågasätter mig, så säger jag: se på Korint. Se på församlingen. Där är mitt bevis. Så därför kan Paulus hävda att han är apostel. Han har dessa krav inne. Han har dessa grunder för att han är apostel. Han sätter stor tyngd på dessa krav, på dessa grunder för att vara apostel. Paulus säger inte bara att det är vem som helst, som vi ser idag när vissa så kallade väckelsepredikanter reser omkring, och så har de haft 1000 människor kom till tro och 500 människor kom till tro, och efter en vecka så är ingen av dem kvar ifrån. Paulus frukt var sann frukt, bestående frukt. Det blev en församling av, det blev troende människor av, sådana som består i motstånd, i motgångar, genuina kristna. Genuina kristna. Korint hade förstås sina problem, vi har läst om det om och om igen, om alla många olika slags problem, en omogen församling på allt sätt, men en trogen församling, en troende församling, en bestående församling, vilket förstås Paulus gång på gång intygar. I sitt följande brev skriver han också: om vårt hopp om er står fast, eftersom vi vet att ni delar vår tröst, liksom ni delar våra lidande. Det är inte bara en skugga, en vindpust, utan det är någonting som består. Paulus hopp om den står fast. Det är hans devis. Och det är det som vers 3 sen sammanfattar denna inledning av kapitlet med. Mitt försvar inför den som anklagar mig är detta. Den här vers 3 hänger ihop med vers 1 och 2, och inte som många tolkar det, den inleder de följande verserna. Det här är beviset för Paulus apostlatjänst. Mitt försvar, apologia, det grekiska ordet. Ni är mitt försvar. Ni korintier är mitt försvar. Det att jag har sitt Herre Jesus är mitt försvar. Deras tro är försvaret. Paulus apologia. Han blir anklagad. När motståndet kommer till honom så är det hans försvar. Så nu då Paulus kunde fastställa sin apostlatjänst. Han har bevisat att han är apostel. Han har kraven inne. Korintierna själva är det som indygar hans äkthet. Så kan vi nu fortsätta med att se på konkreta exempel. Fördelarna med lönen, med rättigheterna att vara apostel. Och återigen kommer Paulus att använda retoriska frågor, en hel hög av dem, 12 stycken i verserna 4-12, för att visa att han har rätt, att han har frihet som apostel. Så från vers 4: har inte vi rätt till mat och dryck? Har inte vi rätt till mat och dryck? Det är den första retoriska frågan. Och rätt till mat och dryck, väldigt elementära ting för att kunna överleva. Alla av oss är fysiska varelser. Vi behöver äta, vi behöver dricka för att överleva. Samma med aposteln. Även fast han var en apostel, en väldigt andlig man, så behövde han mat och dryck precis som alla andra människor. Och han hade rätt i det. Han hade rätt att få mat och dryck. Han hade rätt att få ett understöd. Det är bibliskt grundat, som vi kommer att se på sen i vers 8 framåt. Det blir nästa gång. Det är bibliskt grundat. Det är inte bara en mänsklig åsikt, utan det är bibliskt grundat. Jag har rätt till mat och dryck. Som apostel, som Herrens tjänare, har jag rätt till mat och dryck. Herren Jesus själv intygade vid sidan. Sen i vers 14. Paulus säger det också. Herren har befallt att det som predikar evangeliet ska leva av evangeliet. Vi ska få sitt understöd. Det som har fördelen av att höra evangeliet, att få sina själar styrkta av ordets förkunnelse, bör understöda det som arbetar med det. Men innan vi ännu går in på det, så ser vi en liten detalj här i vers 4. Paulus byter pronomen. Han går från att tala om sig själv och säger ordet vi. Vi, har inte vi rätt till mat och dryck? Och varför gör han det? Varför byter han mitt i allt till att bli tredje person? Första person, pluralis. Ursäkta mig. No, helt klart kan vi inte veta vem Paulus syftar på. Om han syftar på sig själv i en första person pluralform, som man kan göra i brev, i en epistolär form. Man kan säga från oss till er när man skriver till en annan människa. Man vill vara högtidlig, man vill vara artig. Från oss till er. Det kan vara det. Paulus kan också hävda, eller Paulus kan också syfta på Sostenes. Vi kommer ihåg vem som var författare till det här brevet. Början på brevet. Från Paulus och Sostenes. Eller så kan du syfta på han som nämns i vers 6, Barnabas, som var en medtjänare tillsammans med Paulus, som reste mycket med Paulus, som förkunnade evangelium och var en typ av apostel han också. Kan också varit andra följeslagare som Paulus hade med sig, som inte nämnde här. Silvanus var en av sådana. Lukas var en annan. Så det som vi kan förstå av det, även om vi inte kan veta exakt vem Paulus menar, så det vi kan förstå är att det antagligen fanns flera likt Paulus som hade sin rätt till mat och dryck, som hade rätt att bli understödda och få ett understöd, men som gav upp den rätten. Det fanns fler än Paulus som likt honom inte krävde att få ut sin rätt. Paulus kanske var den främsta bland dem, den första, den som visade vägen, den som var det klart lysande exemplet för att gå ut i världen och förkunna evangelium och inte kräva sin rätt hela tiden. Antagligen ligger det någonting i det, att det fanns flera, att det inte var enbart Paulus som gjorde det, men att han kanske var den främste, att han visade vägen. Nyckelordet här, hur som helst, är det här ordet rätt. Ordet rätt. Samma ord som vi använde i kapitel 8 också. Vers 9 stod det. Men se till att den frihet ni fått inte blir till fall för det saga. Samma ord på grekiska. Kan översättas frihet, kan översättas rätt. Så precis som det starka Korintien ansåg sig ha rätt eller ha frihet äta allt slags kött, så hade Paulus rätt att få understöd, att få mat och dryck. Detta ord återkommer i de följande verserna också. Är spänd, har inte vi rätt att föra med oss en troende hustru som de andra apostlarna och Herrens bröder och Kefas? Det här är en annan rätt, en annan rättighet som Paulus inte har utnyttjat, att få föra med sig en troende hustru. Att få föra med sig en troende hustru. Så här ser vi en kompletterande roll för hustrun. Hon följde med. Hon var en medhjälpare. Hon hjälpte sin man på resan. Hon var inte bara hemma. Hon var inte bara hemma och tog hand om barnen, vilket hon kunde också göra, utan hon var med på resan. Apostlarna, Kefas, Herrens bröder, förde med sig sin hustru på sina resor, på sina predikoturer. Vi kan se modernt exempel i missionärspar, de som reser ut till onådda områden, tar med sig sin familj, sin hustru. Vi kallar den för missionärspar. Det är inte bara mannen som far ut och missionerar, utan mannen och hustrun. De reser båda iväg. Vi vet från William Carey, han som jag talade om för några år sedan på konferensen, han tog med sig sin familj, sin fru och sina barn. Han tog med sig Dorothy, som sen dog, så gifte han sig med Charlotte, som sen dog, så gifte han sig med Grace. Men han hade med sig sin hustru. Hon var med honom i arbetet. Om ni har hört om Adoniram Judson, han som var missionär till Burma på 1800-talet, så han hade också med sig sin hustru Anne. Han for inte ensam iväg och lämnade sin hustru hemma i säkerheten, utan de for båda tillsammans, och sen förstås barnen som också kom av det. Och även George Miller, som jag talade om nu i somras, han hade sina predikoturer i sitt liv, senare i sitt liv, på sin ålders höst. Och han hade med sig sin fru, som hade ett väldigt, väldigt vackert namn. Susanna hette hon. Men han hade med sig sin hustru på sina resor. Hon hjälpte honom. Hon förde dagboksanteckningar. Hon skrev brev. Hon såg till att hennes man hade det han behövde. Det är en rättighet att få föra med sig sin hustru. Det är en roll för hustrun. Det är en roll som det inte talas så mycket om. Vi vet att i våra cirklar, reformärta cirklar, våra kalvinistiska rörelser, så finns det en stark betoning på att kvinnan ska vara hemma, kvinnan ska ta hand om barnen, kvinnan ska uppfostra. Här ser vi en roll som inte nämns så mycket. Att hustrun ska vara med att hustrun ska komma med, att hustrun ska finnas där arbetet är, att hon ska vara med sin man. Steve Lawson, som ni alla känner, nämnde att då han studerade under R.C. Sproul, då han gick på hans lektioner och satt och lyssnade till R.C., så var alltid hans fru med, R.C.'s fru alltså, med det bästa. Hon var alltid med. Hon var alltid där, hon satt också på lektionerna och lyssnade. Hon var alltid med sin man, så till att han behövde, att han hade allt han behövde. Diet Coke som hans favoritdryck. Eller vad det än var. Hon var alltid där. Vi var oskiljaktiga. Som ett sant par. Ett kött. Hon var alltid med. Denna roll är en del av en evangelists frus roll. Det är inte bara att vara hemma. Det är inte bara att uppfostra. Ta hand om barn. Det är att vara med i arbetet. Vara med där hennes man är. Och det är en rätt. En rättighet som Paulus hade, som alla apostlar hade, som alla predikanter som reser runt, alla evangelister har, att föra med sig en troende hustru. Som Paulus inte hade utnyttjat. Och nu vers 6, vi ska ta den till sist innan vi avslutar. Är det bara jag och Barnabas som inte har rätt att vara fria från arbetet? Fria från arbetet. Alltså rätt att vara fria från ett världsligt arbete. Fria från att arbeta med någonting annat än evangeliet. För att understöda sig själv. Alla apostlarna hade rätt att vara fria. Så de kunde använda all sin tid, all sin energi på att förkunna ordet. Så är det bara Paulus, är det bara Barnabas som inte har den rätten? Jo, givetvis har det också den rätten. Att få ett understöd av det som är deras andliga barn. Det som har fått fördelen att höra evangeliet från dem. Från Paulus. Ja, Paulus använder ordet bara här. För att visa att det var nästan uteslutande så i den tidiga församlingen, i den här urkyrkan, att apostlarna, evangelisterna, understöddes. Det var uteslutande, eller nästan uteslutande så, att de inte behövde ha ett världsligt arbete. Att de inte behövde försörja sig själva. Det var en så stark övertygelse i den tidiga kristendomen att vara fri från arbete, det skulle understödas på ett sätt eller annat. Vi vet att kristna aldrig är, eller kan bli, men ofta är kristna väldigt, väldigt fattiga. Ofta har kristna väldigt lite pengar. Ofta är kristna det lägsta, det fattigaste, det mest utsatta. Ofta är det som har minst pengar. Som till exempel församlingen i Korint. Som församlingen i Filippi, där Paulus också hade verkat. Och ändå är det deras plikt, deras glädje att understöda dem som arbetar med dem. De skulle ha insamlingar. Det fanns flera olika ändamål. Vi ser från andra brev att det skulle ske en insamling till de fattiga i Jerusalem. Jerusalem som inte hade så stor möjlighet att försörja sig själv, och där fanns inte mycket jordbruk eller annat sådant som gav en inkomst, utan de var ofta fattiga. Och de som hade lite bättre, församlingen i Filippi till exempel, vi kan se på det exemplet, Filipperbrev kapitel 4. Så det skulle understöda, det skulle samla in, och inte bara till andra församlingar utan också till dem som arbetade bland dem. Filipperbrevet 4, vers 10-16. Det är Paulus som skriver till församlingen i Filippi. Det har glatt mig mycket i Herren att er omtanke om mig till slut fick blomma. Visst tänkte ni på mig tidigare också, men då hade ni inget tillfälle att visa det. Jag säger inte att jag saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt och jag kan leva överflöd. Men allt och alla förhållanden är förtrogen. Att vara mätt, att vara hungrig, att ha överflöd och att lida brist. Allt förmår jag honom som ger mig kraft. Men ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge. Ni Filipper vet också hur det var under evangeliets första tid. När jag hade lämnat Makedonien. Ni var den enda församling som hade sådan gemenskap med mig att man kunde föra bok över givet och mottaget. Även när jag var i Thessaloniki skickade ni både en och två gånger vad jag behövde. Se på församlingen i Filippi, deras exempel, deras glädje, deras iver att understöda Paulus. Att ge honom allt vad de hade, allt som han kunde tänkas behöva. Trots att de inte hade mycket det. Som Paulus nämnde i början, visst tänkte ni på mig tidigare också, men ni hade då inget tillfälle att göra det. Ni hade inte möjlighet, ni hade inte resurser att understöda Paulus. Och så fort de fick det så skickade de en gåva till honom. Flera gånger, en och två gånger, skickade ni vad jag behövde. Samlingen i Filippi, som Paulus hade varit med och grundat, där han hade evangeliserat. Tackade Paulus för hans tjänst genom att understöda honom. Det var en underbar givmildhet hos Filippen. Det var som att vi bara sprudlade av iver att få ge. Klart att vi ska ge. Klart att vi ska vara din understödare, Paulus. Klart att vi ska ge av vårt lilla materiella goda till dig som har arbetat så hårt bland oss. Så igen, syftet med dessa verser, återgå till Korintherbrevet, är inte att undervisa om givande. Det är inte huvudpoängen. Men vi ser att det är underförstått. Det är någonting som alla kristna mer eller mindre gjorde, som de ville göra. Att ge, att understöda, att dela med sig av sitt materiella goda. Inte för att samla ihop en förtjänst, inte för att, som katolska kyrkan undervisar, att samla ihop dina förtjänster inför Gud så att du kan ha någonting att säga på domens dag. Och inte som framgångsteologerna säger, betala in si och så mycket så ska du få en extra stor välsignelse från Gud. Nej, nej, nej. Givande är en kristen dygd, inte för att det ger oss välsignelse eller för att vi får en förtjänst av det, utan för att det reflekterar Gud, hans givande till oss, för att han först gav åt oss, gav oss liv, fysiskt liv, gav oss andligt liv, gav oss Herren Jesus själv. Vi ger för att han först gett. Vi reflekterar honom, hans ord, hans mål, hans fria givande genom att fritt ge åt andra. Utan baktanke, fritt, frivilligt, med glädje, med innerlighet, med vilja. Vi undervisar inte så mycket om givande i den här församlingen. Och det finns vissa orsaker till det, jag nämnde det här. Framgångsteologerna, inte bara de utan många andra kristna predikanter, evangelister som har missbrukat och utnyttjat detta genom alla år och använt det för att de ska bli rika och de ska få pengar och människor ska ge åt dem. Därför är vi försiktiga. Vi inser hur mycket missbruk det finns på detta område. Hur mycket människor har farit illa. Människor har blivit lurade. Vi har trott att det kan göra någonting för sitt liv, för att få det bättre, för att bli friska, om de bara betalar en summa. Men det är en felaktig lära. Det är från djävulen själv. Så vi är försiktiga. Vi nämner inte så mycket om givande, för att vi inte vill att någon ska fara illa, att någon ska missbruka det, att någon ska missförstå det. Och jag säger det också, jag vill inte att någon kommer och ge mig pengar för att jag predikar. Hellre hoppar jag ut genom fönstret. Vi predikar för att det måste, som Paulus, som det är för Paulus också, ett måste. Jag måste predika. Jag måste få förkunna. Ve mig om jag inte predikar. Men det är fortfarande ett tecken på kristen mognad, på kristen tillväxt, att man är villig att ge, att man har glädjen att ge, att man ger det fritt, utan tvång, för att man vill, för att det reflekterar Gud. Vi såg det exempel med Filippen, hur det som inte hade mycket gav av det de hade. Hur villiga de var, hur snabba de var, hur de gav Paulus en och två och flera gånger, så att han skulle ha det han behövde. Så bör också vi vara. Så bör det vara överallt i Guds församling. Ett glatt givande, ett fritt, frivilligt givande, ett givande som reflekterar Guds givande åt oss. Och det andra vi bör eftersträva, som jag sitter i denna text, som är huvudpoängen med denna text, är förstås att inte alltid kräva fullt sin rätt. Paulus, vi ska fortsätta se på det nästa gång, alla dessa rättigheter som han hade, allt som han kunde ha fått, allt som han kunde ha krävt, ändå frivilligt gav upp dessa rättigheter. Och det är det som jag sa redan förra predikan, det är den sanna kristna friheten, att kunna fritt ge upp sin rätt, att inte kräva, att inte prompt säga det är min rätt, jag ska ha, jag ska ha, jag ska få, jag måste få göra det, utan tvärtom, för din skull, för evangeliets skull, för att förhärliga Gud och uppbygga hans folk, så ger jag upp mina rättigheter. Låt oss vara sådana som Paulus var, som vår Herre Jesus var. Och låt oss avsluta där. Låt oss be till slut. Kära himmelske far, tackar dig än en gång för ordet som du har gett åt oss, att du har undervisat oss denna söndag, att du inte har lämnat oss i mörker och inte lämnat oss åt våra synder. Åh far, du har visat oss den nåden att du har öppnat våra ögon och gjort oss levande, gett oss ett nytt hjärta att tro på dig. Och Herre, hjälp oss att reflektera allt det som kommer från dig, all den härlighet, den nåd, den kärlek, den givmildhet som vi ser i vår Herre Jesus, som vi ser i hans apostlar. Åh far, vi vill likt dem reflektera dig, din härlighet. Hjälp oss göra det. Hjälp oss vara givmilda. Hjälp oss vara glada och fria att ge av vårt eget, att inte hålla vid vår rätt, att förhärliga dig genom att uppbygga ditt folk. Och far, för dem som har hört detta ord denna söndag, som inte känner dig, som inte vet vem du är, som inte förstår vad detta ord innebär, Herre, öppna deras ögon. Det kan skåra under i din undervisning. Ge dem ett nytt hjärta. Låt dem få lära känna Herren Jesus som sin Herre och sin frälsare. Och far, förbarma dig över dem. I din vrede, kom ihåg nåden. Far, vi ber detta för att ditt namn ska bli upphöjt, förhärligat, över allting. I Herren Jesu namn. Amen.